Ja, igår kväll började vi lite försiktigt att konstatera att det gäller inte bara att säga halleluja, utan man måste göra det också. Vi funderade lite granna på begreppet kärlek, den inbördes kärlek. Och så sa jag så här, frågan är om vi vet vad kärlek är. Åtminstone är det så här att vi kommer i stort sett aldrig längre än till konstaterandet att kärleken är något väldigt fint. Störst bland dem är kärleken. Men vi behöver kanske en hel del undervisning om hur det praktiskt ska gå till. Hur kommer man in så att säga i ett kärlekens praktiska sammanhang? Lukas 10:e kapitel och 25:e vers. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidan. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han honom upp på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: Sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: Gå du och gör som han. Berättelsen om den barmhärtige samariten. Och i hemsamariternas och vägsamariternas tidevarv så kan det här lätt bli en lite fadd historia. Vi befinner oss på Västbanken, det har ni väl lagt märke till, på vägen från Jerusalem till Jeriko. Och det var lika mycket fiendskap på den tiden som det är idag. Det är alltså full intifada på gång. Och det måste man ju förstå, att här kommer alltså berättelsen om den barmhärtige palestinien, så att säga, han som räddar en jude till liv. No, men det är ju inte det som är poängen med berättelsen, att vi ska vara snälla. Utan frågan var nu: vem är min nästa? Jesus och den här lagkloke mannen, laglärde mannen, de var ju redan överens om att kärleken hade förkörsrätt. Och Jesus talar om för honom att min nästa är inte en person jag kan välja själv. Om ni älskar dem som älskar er, gör ni då något märkvärdigt med det? Nej, det gör vi inte. Men när vi älskar den som är vår fiende, då är det något märkvärdigt. När nu Jesus säger så här, gå du och gör som han, så ska vi inte, tror jag, uppfatta den här liknelsen som en sorts programförklaring om hur det alltid kommer att gå. Utan tror i första hand att det Jesus vill säga oss, det är att kärleken är något praktiskt. Den kan man inte sitta på skolbänken och lära sig, utan den lär man sig praktiskt. Okej, vi går ut och gör det här på ett praktiskt sätt. Slutar det alltid så idylliskt som i den här liknelsen? Nej, det tror jag de flesta kan garantera att det gör det sannoliken inte. Utan man kanske räddade den slagne ur diket och satte honom på sin åsna. Kanske bara för att uppleva hur den slagne, när han väl kom upp på åsnan, gav åsnan en klatsch och red därifrån med åsna och allt. Och då står man där som en åsna. Har ni varit med om det någon gång? Jajamän. Och det kom ju naturligtvis som en väldigt pinsam överraskning. För vi hade ju tänkt oss att det här nu var en instruktion i konsten att vara snäll. Men det var det inte. Liknelsen handlar inte om snällhet, utan den handlar om vem som är min nästa. Och när det alltså inträffar, kanske att man räckte ut en hjälpande hand till en människa i svårigheter, och så blev han utnyttjad. Ja, då är det inget märkvärdigt. Det är detta att utöva godhet i en ond värld kan omöjligt vara en idyllisk företeelse. Vi måste göra oss av med alla illusioner. Det betyder inte att vi blir misstänksamma, desillusionerade, bittra och folkilskna. Men jag tror så här, att det finns en stor uppgivenhet ibland Guds folk. En stor trötthet. Och vi försöker på olika sätt att komma över den tröttheten genom att ösa appeller över varandra. Vi talar om hur viktigt det nu är att Guds församling gör det och gör detta. Istället för att vi skulle hjälpa människor att komma ut ur de invärtes låsningarna, ur de besvikelser och ur det missmod och den uppgivenhet som många lider av. Att man kan hamna på ett kors när man går ut i världen beredd att göra kärlekens gärningar. Det borde inte vara någon katastrofal överraskning för Guds församling, men är det lika väl. I början av 70-talet kom vi att höra väldigt mycket predikningar, min hustru och jag, över temat öppna ditt vardagsrum för den ensamme. Och eftersom en predikan inte får lov att vara mer än en halvtimme lång, så inrymde dessa predikningar aldrig något annat än en ren motivering om hur fint det var att öppna sitt vardagsrum för den ensamme, respektive hur vi svek evangeliets fulla sanning om vi inte öppnade vardagsrummet för den ensamme. Vad som hände när den ensamme kom in i vardagsrummet var däremot aldrig någon som sa. Så det kom ju som en fruktansvärd överraskning när de som vi släppte in bosatte sig i vardagsrummet. Vi hade ingen aning om hur man skulle göra med det, och det stod inte i läroboken. Ännu mindre i liknelsen om en barmhärtig samariten. Och det blev en så smärtsam överraskning, så vi sa, min hustru och jag, detta gör vi aldrig om. Och den förutsatsen levde vi upp till i mer än ett årtionde. Och det var först sedan som vi förstod att detta med att utöva kärlek, det är någonting man måste lära sig. Och dessvärre är det så här att det är någonting man i första hand måste lära sig av sina misstag. Den smärtan betyder någonting. Därför att när vi sedan på nytt tog upp det som vi ändå upplevde vara vår kallelse och vår längtan, inte minst jag upplevde det, så fick det naturligtvis bli med en annan försiktighet. Och därmed också, vågar jag säga, med en annan möjlighet att hjälpa människor. För vi tänker oss så här att du känner samma dragning till samma sorts kallelse. Att hjälpa ensamma människor ut ur sin ensamhet. Och så tänker vi oss så här att ja, du vill börja hjälpa en människa som har fått många smällar och många stötar i sitt liv. Och första kvällen han kommer hem till dig så berättar han om sitt livs alla olyckor. Och du tänker, ja, han får prata av sig. Nästa kväll han kommer så berättar han om sitt livs alla olyckor en gång till. Och du tänker, ja, han får prata av sig. Det är säkert nyttigt. Nu blir han frisk. Men han berättar om samma olyckor för hundrade gången. Så börjar det långsamt gå upp för dig att det här är inte vägen. Du hjälper inte honom på det här sättet. Utan tvärtom, genom din snällhet och din flathet så befäster du honom i ett ältande. Han blir inte fri, han fastnar i sina besvikelser. Och du hjälper honom med din tjänstvillighet att fastna i sina besvikelser. Du hjälper honom mera om du en vacker dag säger, ska vi be Gud att han hjälper dig att förlåta dessa människor som har svikit dig så du kan tänka på något annat. Därför att du gräver din egen grav på det här sättet. Ingen mår så dåligt av din bitterhet som du gör själv. Undra på att du blir ensam. Ingen orkar höra på det här. Snart orkar du inte själv höra på det här heller. Vad gör du då? Alltså, Gud låter oss misslyckas för att vi ska lära oss något. Och kärlek är någonting som man delvis lär sig ur egna smärtsamma situationer. Därför tror jag det är så här ganska ofta att man kanske upplevde en dragning och en kallelse till någonting, och så tyckte man gick bara rakt på en betongvägg så det sa smack om det. Och när man äntligen fått sopat ihop skärvorna av sig själv, så tänkte man, aldrig någonsin i livet med det där var inte min kallelse. Jo, det tror jag. Precis det tror jag var din kallelse. Det är bara det att Gud ville börja med att lära dig, käre vän, mig för utan kan du intet göra. Därför utan den läxan är man allmän farlig för sin omgivning. Men om man verkligen har tagit emot den läxan, så kanske man kan börja att möta människor på deras eget plan och ha hjälp att ge. Kanske därför att man fick hjälp att resa sig upp ur sitt eget katastrofala misslyckande. Därför så tror jag att Guds väg är praktisk och smärtsam. Den är ljuvlig också. Men räkna med att det kommer att krävas lite plåsterlappar då och då. Och att det är inte alls något uttryck för att du har gått fel eller att det här inte var din business. Utan det är bara så att det är Guds väg. Därför att han vill inte bara använda dig. Han vill på samma gång fostra dig. Han vill ge dig framgång, men han vill samtidigt ge dig ödmjukhet. Och det är bara Gud som kan skräddarsy, så att säga, en väg. Ja, det var ett konstigt uttryck, skräddarsy en väg. Man blommar lite ibland i talarstolen. Men det är bara Gud som kan lägga ut en väg där två så olika flugor kan slås i samma smäll. Det är det intressanta med Gud. Det är det intressanta med efterföljelse. När vi nu tittar på de här tre personerna. Först kom det en präst och sen kom det en levit och sen kom det en palestinier. Så kan man ju tänka lite grann på de där två som gick förbi. Vad krävs det för att man ska kunna gå förbi? Jo, det krävs ju på något sätt att man skärmar av sig. Ja, där ligger han, men det är hans problem. Eller hur? Det är inte mitt problem, utan det är hans problem. I samma ögonblick som jag säger, ja, det där är också mitt problem, därför att där ligger ju han. Då har jag inte längre egentligen någon valmöjlighet. Kristi kärlek tvingar oss. Inte därför att Gud tvingar oss, utan därför att har jag en gång släppt in kärleken, så kan jag inte längre vika. Det är ju så. Och därför så tror jag att kärlekens liv på det rent praktiska planet börjar så ofta med att man får öva sig i inlevelse. Ju mer jag tänker mig in i hans situation som ligger där i diket, slagen och halvdöd och plundrad, ju mer jag tänker efter hur han har det, desto mer förlorar jag ju möjligheten att gå förbi. Så vill jag lära mig att, så att säga, leva ett kärlekens liv, om jag vill, som Paulus uttrycker det, första Timoteusbrevet, om jag vill öva mig i Guds fruktan. Det är ju ett lustigt uttryck. Har ni undrat hur man gör då? Ja, då kanske man ska börja med att öva sin inlevelse. Det tror jag är praktiskt. Vi har alla ett mått av inlevelse. Vi har alla olika lätt för inlevelse. Men vi kan alla ha det som en längtan efter att få växa i inlevelse, och kanske också att lite grann öva oss i att känna hur andra människor har det. Hur gör man det? Jo, i princip tror jag att det viktigaste är att man börjar lära sig att använda de här grejerna som sitter på sidan av huvudet. Konsten att lyssna. För det är ju så här att många människor har normal hörsel, men få kan konsten att lyssna. Lukas är lite intresserad av det här. Det vill säga, han återger en berättelse där just poängen är kolossalt intressant. Liknelsen om den rike mannen och Lazarus. Sa jag liknelsen nu? Det fick jag inte göra, va? Berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Jag förutsätter att den är bekant, hur de båda kommer till dödsriket och hittar ett svalg mellan sig. Och så står det så här om den före detta rike mannen, 27 versen, 16 kapitlet, så slukas. Mannen sa: "Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe." Abraham sa: "De har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem." Mannen svarade: "Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig." Men Abraham sa: "Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp ifrån de döda." Vilka är det Jesus talar om? Jo, han talar naturligtvis om dem som inte kommer att bli övertygade ens när han själv har uppstått från de döda. De som kunde Mose och profeterna utan till, bokstavligen utan till. Vi kan läsa i Matteus hur det var när Jesus hade uppstått och soldaterna kommer rusande till överste prästen och säger att han har uppstått från de döda. Då säger inte överste prästen: "Ni är tokiga", utan han säger: "Här får ni pengar bara ni håller tyst." Alltså, prästen trodde att de talade sanning, men han omvände sig inte. De hade inte lyssnat till Mose och profeterna. De hade bara lärt sig vad Mose och profeterna hade sagt. De hade hört allt vad Mose och profeterna hade sagt, men de hade inte lyssnat. Konsten att lyssna. Det är konsten att förstå. Inte på sina egna villkor, utan på den talandes villkor. Vi kan tänka oss så här: du kommer och säger någonting till mig. Då har jag välja mellan om jag ska höra på det du säger utifrån mina villkor, eller om jag ska göra det utifrån dina villkor. Om jag ska höra ifrån mina villkor, så står jag på spänn så här och liksom hela tiden är på min vakt. Finns det nu någonting som jag kan använda mig av i det som sägs? Ja, där kom den grej. Haha, den ska jag ta tag i och den ska jag slå i huvudet på dig så det knakar i skallbasen. Visst, så går alla debatter till. Man rycker ut en liten bit här och en liten bit där och så slänger man dynga på varandra. Och därför slutar alla debatter med att man ryter till varandra: "Du har ju inte läst vad jag har skrivit. Du har inte hört på vad jag har sagt." Jo, man har nog läst, men man har inte lyssnat. Man har hört, men man har inte lyssnat. Det var inte på den talandes villkor. Man hade ingen önskan att förstå det som sades, utan man ville hitta, så att säga, sin egen version. Man ville hitta sin egen fördel i det som sades. Konsten att lyssna. Och det är en intressant konst. Vi måste bläddra nu lite grann och bekanta oss med ett viktigt och smärtsamt fenomen. Vi ska gå till Markus 6:e kapitel. Och läsa början där. Där heter det så här om Jesus: "Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan, och de många som hörde honom häpnade och sa: 'Var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?' Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: 'En profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem.' Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem, och han förvånade sig över att de inte ville tro. Jesus blev ringaktad. Eller om du hellre vill använda det ordet, föraktad. Inte så där som man mobbade honom och pekade finger åt honom och hånade honom. Åtminstone inte ännu. Besöket i Nasaret skulle ju sluta ganska våldsamt till sist. De av er som har varit i Nasaret vet att stan ligger på ett högt berg. Och man försökte knuffa honom ut för branten. Så slutade det till sist. Men det hade man inte hunnit ännu. Här. Men Jesus kunde inte göra några underverk. Därför att det fanns de som hade sett honom när han var i blöjåldern. Och Messias kan ju inte ha blöjor. Det var otänkbart. Och redan detta lilla mått av ringaktning bromsade kärlekens flöd. Det här är en kolossalt viktig lärdom. Jag vet inte hur jag ska kunna stryka under den tillräckligt. Det finns ingen kraft som kan förvandla så fullständigt som kärlek. Och ändå går den att stoppa med lite förakt. Hatet stoppar inte kärlek. Men föraktet gör det. När vi ska lära oss att lyssna. Och när vi ska lära oss att älska. Vilket ju alltså i långa stycken är samma sak. Så rekommenderar jag alla sorters böner som handlar om frigörelse från förakt. Förakt i alla dess former. Vi tittar i Galaterbrevets 6:e kapitel. Och läser där från början. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse ska ni som är andliga människor visa honom till rätta. Men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något fast han ingenting är bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Här handlar det om att någon har syndat. Och själva begreppet överträdelse handlar inte bara om en synd som man dessvärre råkade göra utan att egentligen mena det, utan ordet överträdelse i Bibeln talar i regel om en medveten handling. Ja, då är det viktigt att någon visar denna person till rätta. Hjälper honom att komma upp på vägen igen. Och säger då Paulus, vad är det viktigaste för den personen som ska hjälpa den andra? Svar att han är fri från förakt. Gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Se till så att inte du blir stolt när du ser den andres förnedring. Att du inte växer i förträfflighet när du ser den andres smälek. Vi kan ju lite grann tänka efter själva. Tänk dig att du har gått länge och lurat på att jag kanske skulle söka ett själavårdssamtal i alla fall. Vem i all världens dag ska jag gå till? Då började det ticka bak i skallen. Och så att säga, kartoteket av vänner och bekanta och släktingar och pastorer och vad mera kan vara fladdra förbi. Och det viktigaste kriterium som jag tror att man går efter i den stunden, det är: jag måste hitta någon som inte föraktar mig när jag berättar om det som är min förnedring. Det betyder alltså att om du vill bli en människa som kan lyfta av bördor och bära dem till Herren, så är det en så oerhört viktig bön detta: Herre, lös mig från allt förakt. Inte bara så att jag kan hålla ordning på andlighetsdragen, utan att jag verkligen är fri från förakt. Det betyder inte att man blir tolerant i någon sorts humanistisk mening och tycker att allting kvittar, utan att man i full barmhärtighet kan säga, precis som Jesus: gå i frid och synda icke härefter. Därför det märkliga är att ju mer du själv är fri från förakt, desto mer kan du kalla synd för synd utan att syndaren knäcker ihop, så att säga. Utan då känns det liksom bara skönt. Ja visst, detta är synd, men det vet vi vad man gör med synd. Det är inte något problem. Men om din egen stolthet och duktighet bubblar upp som en vulkan, och den andra känner sig fullständigt förkrossad under tyngden av ditt majestät, så att säga, då kan du inte kalla synd för någonting utan att man får köra vederbörandet mentalen efteråt. Alltså är det viktigt, om du ska bli en lyssnande människa, att du får anropa Gud om mycket rening från eget förakt. Vi kan också vända på det. Därför förakt är ju inte bara någonting som aktivt utgår från oss själva, utan är ju någonting som vi alla har personlig och mer eller mindre smärtsam erfarenhet av. Att ha blivit föraktad och att känna sig föraktlig. Också det är väldigt nyttigt att bli löst ifrån. Den 123 salmen ska vi läsa. Psalm 123. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herres hand, som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättad är vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. När vi blir föraktade, så kan vår själ bli mättad med bespottelse. Och det är ingenting som dunstar. Den försvinner inte alls lika fort som tacksamhet, till exempel, som dunstar av sig själv. Föraktet ligger kvar som blytyngder i ens innersta. Man kan behöva anropa Gud om att bli löst ifrån mycket förakt. Ty frågan är Om vi tänker oss att du har en längtan efter att få bli en person som lyfter bördor av andra genom att lyssna till deras nöd och deras situation. Om du själv upplever dig nedtyngd av förakt, hur mycket orkar du höra då av andras förnedring? Hur mycket av andras smärta orkar du dela om du är på väg att drunkna i din egen? Varför slår så många dövörat till när man ville få berätta om sitt elände? Åh, jag har nog som jag har det. Ja, just det. Det är ju så. Alltså att få bli löst ifrån föraktets alla uttrycksformer och alla verkningar. Jag tror det är en av grundförutsättningarna för lyssnande och en av grundförutsättningarna för att du ska kunna, så att säga, börja att ägna dig åt den inlevelse som är utgångspunkten för ett liv i kärlek. När det gäller detta med att lyssna så brukar jag själv säga så här, att det finns två sorters människor som inte kan lyssna. Den ena sorten är de som lyssnar för lite och den andra sorten är de som lyssnar för mycket. Och det betyder nu inte att jag pläderar för något väldigt storsvenskt lagom, utan jag ska strax förklara vad jag menar. Ty båda de här personerna, både den som lyssnar för mycket och den som lyssnar för lite, är människor som på något sätt sitter fast i föraktets fälla. Den som lyssnar för lite är som regel en människa som föraktar sin omgivning. Åh ja, mig behöver ingen informera. Det blir bara en massa tjafs och en massa bråk och en massa trassel och elände. Och det är bäst att bara tuta och köra. Den självtillräcklige, han som lyssnar för lite. Åh, han är ofta handlingsmänniska. Det är en sån där som flyger upp ur stolen innan man ens har pratat färdigt och har hunnit göra hälften innan man ens har fått tala till punkt. Ja, det är inget att vänta med. Eller som Napoleon där har uttryckt det. Vi startar ett krig och sen får vi se vad som händer. Det är handlingsmänniskan. Han tycker bara att tillvaron blir trasslig och konstig och bedrövlig om man ska behöva höra på vad folk säger. Det är bättre att göra saker än att hålla på och dividera, säger han. Han lyssnar för lite. Och det gör han djupast sett därför att han föraktar sin omgivning. Omgivningen har inget att komma med. Han vet ju allt bäst själv. Och skulle han börja lyssna på omgivningen så skulle han ju tappa sin magnifika säkerhet och handlingskraft. Och det vill han ju inte för något pris i världen göra. Han lyssnar för lite därför att han föraktar sin omgivning. Nå, sen kan vi vända på steken. Ty många av dem som lyssnar för mycket, de gör det därför att de föraktar sig själva. Och det tillgår på följande sätt. Det finns människor som är så osäkra på sin egen ståndpunkt, därför att de egentligen föraktar sig själva. Att så fort som någon kommer och säger något, åtminstone med lite grann pondus och auktoritet, så ja, så är det säkert. Ja, jag var dum jag var som inte förstod det förut. Och den övertygelsen kan han ha i 10 minuter, till och med kanske en kvart. Och så kommer någon och säger någon tredje ståndpunkt. Ja, ja, det är det naturligtvis. Alltså en person som alltid håller med den som sist talade. Därför att han är så osäker på sin egen ståndpunkt. Att han omedelbart överger sin ståndpunkt om bara någon säger något annat. Varför det? Jo, därför att han föraktar sig själv. Konsten att lyssna. Det är en väldigt intressant konst. Det handlar på något sätt om att, så att säga, jag har min ståndpunkt där. Och så kommer någon och säger någonting som avviker. Och som vi alltså, låt oss säga, har där. Och så står man då plötsligt med två stycken ståndpunkter. Och man kan inte se hur de ska fogas ihop och man blir ju väldigt osäker. För tillvaron kan ju inte vara delad och kluven och konstig, utan den måste ju vara ett. Plötsligt står jag där med två bilder av samma verklighet. Och det är ganska intressant att se på barn som drabbas av skelögdhet. De ser ju två bilder av världen. Och det är alltså ett så smärtsamt tillstånd och så besvärligt. Så att hjärnan börjar mycket snabbt att undertrycka bilden från det ena ögat. Så en unge som skelar måste ha en lapp för ena ögat för att inte bli blind på det ögat. Eller rättare sagt, man sätter lappen för det öga som ser bäst. För att ungen ska träna det öga som redan ser sämst. Sen får man flytta den där lappen fram och tillbaka, för efter ett tag så ser ju inte det andra ögat och så vidare. Tills dess att man kan operera och ställa allt till rätt. Eller korrigera på annat vis. Men på samma sätt är det ju också med oss. Om du har din ståndpunkt. Vi säger att du anser att världen är grön. Och så kommer någon och säger att världen är röd. Och kanske till och med någon tredje och säger att den är blå. Man vill ju inte sitta i riksdagen, menar jag. Det kan ju finnas andra situationer. Ja visst. Antingen så måste jag ju hålla fast vid min ståndpunkt. Och nej, sådana här tokstollar världen är ju grön, det vet väl jag. Fattas bara annat. Och så börjar man aggressivt försvara sig. Eller också tar man in alla ståndpunkter och hamnar i ett kaos. Åtminstone om man inte klarar av att foga dem samman till en verklighet istället för tre. Och den processen, den värjer vi oss för mycket mer än vi förstår. Att så att säga leva med två versioner av verkligheten sida vid sida tills dess man ser vilka bitar som är värda att ta vara på i ens ursprungliga version och vilka bitar som är värda att ta vara på i den nya versionen. Detta med att pröva allt och behålla vad gott är, som låter så fromt och enkelt. Det är svårt. Det är jättesvårt. Vi är väldigt förtjusta i paketlösningar. Att slänga hela versioner över bord och ta in helt nya varianter. Istället för att gå igenom det smärtsamma, det tröttsamma, det bitvis ångestfyllda. Att gallra bort det som inte längre var något att ha i ens egen ståndpunkt och ta in det som var något att ha i den andres. För att därmed hela tiden få en växande förståelse av verkligheten och tillvaron. Det känns ju som att ständigt hamna i tvivelskriser och ständigt hamna i osäkerhet och otrygghet. Och ändå känner jag inte till någon annan väg att gå. När det gäller att lära sig att lyssna och när det gäller att lära sig att älska. Man ser ju det här nästan groteskt tydligt när man som själavårdare möter två äkta makar som inte kan växla 10 ord med varann utan att börja gräla. Då brukar jag fråga var och en av dessa båda makar: kan du tänka dig att det som din hustru har att säga skulle kunna vara något konstruktivt? Kan du tänka dig att hon vill rädda ert äktenskap med det hon säger? Jo, det kan jag nog tänka mig, ja. Och så frågar man hustrun, kan du tänka dig att det din man säger, åtminstone till en del, är avsett att rädda ert äktenskap? Ja. Då kanske ni skulle höra på varann. Lyssna på varann. Tänk om ni inte bara skulle försvara er för varann, utan verkligen kommunicera med varann. Åh, det är äventyrligt. Det är ju smärtsamt i tusen. Ska jag behöva nu plötsligt överge min fast omgärdade ståndpunkt och ta in hans också? Behöva höra på honom? Ja, visst. Det är jobbigt. Det är smärtsamt. Men att gå från hörande till lyssnande tror jag aldrig kan ske helt smärtfritt. Och den totalt smärtfria kärleken tror jag inte hör hemma i denna värld. Utan här finns det ju alltid ett kors någonstans där kärlek är på gång. Så det behöver vi inte bli oroade för. Därför att det här har med sig så stor lön om vi underkastar oss den smärtan. Kärleken är inget njutningsmedel. Utan kärleken är så att säga rättfärdighetens fullkomning. Och vi väljer inte kärleken i detta livet för att göra det enkelt för oss. Utan vi väljer kärleken därför att den är rätt, den är sann. Den är i längden det enda liv man inte ångrar. Att bli en lyssnande människa, det innebär ju inte att man avsäger sig alla rättigheter att ha en egen uppfattning. Utan tvärtom. Har du mognat på den punkten att du kan så att säga ta in en annans version, en annans vittnesbörd, utan att föraktets kraftfält börjar verka, så är du tvärtom satt i stånd att tänka efter. Är det här rätt? Är det här bra? Är det synd? Är det rättfärdighet? Vad är nu detta jag får höra? Och hur ska vi bära oss åt för att hitta vägar framåt i livet? Man kan inte lösa problem om man kallar dem för något annat än vad de är. Det kan man aldrig göra. Men det är tvärtom så att när föraktet är borta, då öppnar sig alla möjligheter i världen att kalla allting vid dess rätta namn. Och ändå kan man se vägar framåt. Det är det som är det intressanta. Och jag skulle gärna vilja få sluta den här stunden med att plädera lite grann för hur berikande det är att få arbeta med själavård. Därför att de flesta av oss är ju inlåsta i sig själv i den meningen att de verkligt laddade livserfarenheterna är vi ensamma om. När man får börja att lyssna till människors svåra situationer, så upptäcker man ju att det var man inte så ensam om. Och man får hela tiden nytt stoff att bearbeta. Hela tiden nya impulser till bibelläsning och nya impulser till mognad som människa. Jag sörjer mycket över att vi försöker värva människor till olika kallelser genom att peka ut behovet av det ena eller andra. Nu måste detta göras. Se till att få det gjort så fort som möjligt. Jag skulle istället vilja säga, upptäck vilken rikedom det är att få ta emot människors förtroende och hjälpa dem ibland ett stycke på vägen. Räkna med att det är smärtsamt. Räkna med att ångesten blir din vardagliga följeslagare. Det kommer du inte ifrån. Men hellre ett smärtsamt liv som är meningsfullt än ett smärtfritt liv som är meningslöst. Låt oss be. Herre, vi vill lära oss att lyssna. För att få börja upptäcka kärlekens liv och kärlekens väg. Hjälp oss att växa i inlevelse och förståelse för hur andra har det. Därför vill vi be det här att du renar oss från allt det frakt som ligger på lur någonstans i själens källardömen och så lätt bubblar upp när människor berättar om sina former av förnedring. Hjälp oss också, Herre, att bli lösta och renade från frakt som andra har utsatt oss för, så att vi inte tappar balansen när en annan människa talar om det som är frakt och föraktligt i hans liv, utan att vi verkligen kan lyssna med inlevelse. Och dela ett lidande för att bära det till dig. Herre, vi särskilt be för dem som upplevde en kallelse, stötte på svårigheter och tänkte, det där duger jag inte till. Herre, det är sant, vi duger inte. Men du gör det. Därför ber vi att du uppmuntrar oss till att ta vara på de smärtsamma erfarenheterna och våga gå ut i efterföljelse på nytt. Herre, du har sagt att vi ska älska också våra fiender. Och det är ju inte alltid säkert att det behöver kännas så förfärligt gulligt och rart. Och hjälp oss att inte försöka pressa oss själva till känslolägen som vi inte klarar. Man kan väl räcka ut en hjälpande hand, även om man inte bubblar över av känslor. Du kan ändå komma och hjälpa oss att vilja den andra väl. Herre, du som är kärleken, lär oss att vandra kärlekens väg. Amen.